Palmsöndag. Där har vi intåget, i alla fall några av alla bilder som finns om intåget i Jerusalem. Jesus som rider in på en åsna. Egentligen i ett land, i ett sammanhang som är oroligt. Det är ett ockuperat land. Romarriket som är stort har intagit länder runt ett stort område. Och Israel är ett av de länder som är ockuperat. Oroligheter förekommer. Och så rider Jesus in i Jerusalem under jubel och sång. Inte som en krigsvinnare, för då kommer man på häst. Men kommer man med fred och frid, då rider man på en åsna. Och det gjorde Jesus. Han red in. Och det var glädje. Och man kände att nu kommer kungen. Och man jublade och hade... Ja, men man kände verkligen att nu är segern nära. Nu kanske vi slipper ockupationsmakten. Och den texten hörde vi i inledningen från Markus 11. Men jag tänkte idag inte stanna upp i just intåget, utan det som hände precis efter intåget när Jesus har kommit in i Jerusalem. Vad hände då? Jag tänkte läsa från Matteus 21. Det är härliga påsktexter, de finns i alla våra evangelier. Man beskriver dem lite olika. Men just den del jag tänkte läsa beskriver allihopa. Det är kapitel 21 från vers 12 till 17. Jesus har då ridit in under jubel och sång och dans och kommer till templet. Och då händer följande. Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för de som växlade pengar och stonarna för de som sålde duvor. Han sa till dem: det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste. Blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg allt detta märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade Hosianna, Davids son, blev de förargade och sa till honom: hör vad de säger. Jesus svarade: ja, har ni aldrig läst orden? Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Sedan han lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten. Jesus rider in i templet. Jag funderar på vad det är. Jag ser vad som händer efteråt. Ja, där. Rider in i templet. Nej, inte han rider in. Han rider in i Jerusalem förstås. Han kommer inte in i templet med åsnan. Under folkets jubel och han kliver av där vid templet. Och så händer det någonting med Jesus som vi inte händer någon annanstans eller någon annan gång. Utom just här. Den här vänliga Jesus som ser alla människor runt omkring. Hög som låg, fattig som rik, sjuk som frisk. Helt plötsligt så... vet jag inte, han går bananas totalt. Han röjer runt, han slänger runt. Jag hade en barnsamling en gång. Jag hade dukat upp ett fint bord med grejer som ett stånd där. Och så började han berätta och så slängde jag det där bordet all världens väg. Det var inget lyckat. Alla barn såg skräckslagna ut. Någon sån Jesus hade de inte sett förut. Men de vart bevarade trots detta. Jag träffade någon här om året och det var lugnt. Hon som var räddad faktiskt, att jag pratade med på nyan förra året. Men så är det. Men Jesus gör det. Han slänger ut grejerna. De välter bord och pengarna flyger all världens väg. Och han härjar runt där som han aldrig gör någon annanstans. Som sagt, någonting tog tag i Jesus den här gången. Varför agerar Jesus som han gör? Vad är det som får Jesus att helt plötsligt välta bord och kasta runt grejer och härja runt där? Ja, vi ska ta en titt på templet. Ni som har varit med förut i år, ni har sett den här bilden förut. Det här är inte en skalenlig bild av templet. Utan det här är mer en beskrivning av de olika områdena som Guds tempel där i Jerusalem har. Längst in i det allra heligaste, dit bara översteprästen, en överstepräst fick komma in en gång per år. Där var Gud. Så det fanns nästa del som var det heliga. Det var prästerna, översteprästerna som fanns där. Sen var det männen, de judiska männen som fick komma nästa del där. Så var det kvinnorna, de judiska kvinnorna. Och sen längst ut fanns... Jaha, nu var det som där. Hade någon glömt ta bort. Hej och hå. Nu är vi, leker han här. Vi hade problem med den där bilderna förut. Längst ut var hedningarnas förgård. Alltså de som icke-judar. Men Gud har ju sagt att templet skulle vara till för alla människor. Det är en plats där man fick komma enskild eller tillsammans att lovsjunga, be, lägga fram sina böner. Det man brottades med i livet och man kände att jag vill möta Gud, så fick man gå dit, till templet. Det var där man bad, man sökte Gud. Och beroende på vilken ställning man hade i det judiska samhället så kom man olika... Ja, titta här. Ja, du får jobba lite Linus och backa tillbaka. Det är någon gammal grej som håller på att skräpa. Men det som hade hänt just nu, det var att den där platsen, hedningarnas förgård, hade intagits av marknadskrafter. Därför att det fanns ju, i samband med templet så skulle man offra duvor och annat, och man skulle ge rätt valuta i offerkistan, och det måste man växla pengar, för de flesta som kom dit hade fel valuta. Så man, och det fanns en stor marknad för detta. Man tjänade pengar på just det här. Och då, för att, jag vet, det är ingen som riktigt vet varför de hamnar där, men av någon anledning så hamnar de, det är klart man vill vara närmast, det är klart, då det är där man tjänar mest pengar. Så de hade intagit hedningarnas område så att man kunde sälja grejer där istället. Men det gjorde också att de som fick komma dit, de fick ju inte rum. Alltså de som var icke-judar, både kvinnor och män, de kom inte till Gud. Och det gjorde Jesus rasande. Den enda gången han var riktigt arg och slängde ut grejer, det var här. Jesus slänger ut grejer därför att han ser, här är människor som inte får plats hos Gud. Tanken med Guds tempel var ju att alla skulle få söka Gud. Alla människor, oavsett vad man tillhörde för någonting, vilket sammanhang. Men du fick en hel massa människor inte möjlighet att komma till Gud. Och då går han bananas där och slänger bord och grejer i ett enda. Och när han har rensat ut det där, vad är det som händer då? Jo, då kommer människor till honom. Det står att blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. Och då när jag läste de här texterna så kom jag till den här frågan som har dykt upp hela tiden. Nu får vi se, om vi får den bilden. Nej, den där är jag som har dykt upp några gånger. Vilka hinder sätter vi upp idag för människor, eller som hindrar människor från att möta Gud? Vad gör vi idag? Finns det sånt som vi sätter upp i våra sammanhang som hindrar människor att möta Gud? Vad finns det för hinder? Jag tänkte titta på några av dem som har dykt upp där ibland. För jag kände att det kanske finns hinder idag igen. Och det första, oförsonlighet. Det var ett väldigt fint ord. Jag tänkte hitta någon synonym på det, det fanns inget bra. Så det var så lång förklaring. Men oförsonlighet. Jesus säger det när han ger det ett nytt bud till sina lärjungar. Han säger i Johannes 13, ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Men om vi inte visar varandra kärlek, vi som är trossyskon, då visar vi oförsonlighet. Och det är ju inte så attraktivt. Alltså när vi inte kan försonas mellan varandra, utan vi håller på och strider mellan olika kyrkor och i kyrkor. Det rör mig in i hjärteroten just nu i vårt land, så när vi har sett EFKs där de har haft riktigt centralt, ungefär som i våran pingsledning, de har ju halva styrelsen har gått för att de har, det känns inget bra. Vad ger det för signaler? Men de kan inte komma ens överens centralt i ett samfund. Och så hörde jag prata med en präster, det var någon kyrkoherde i Sveriges största församling i Svenska kyrkan i Malmö. Han blev utköpt i veckan för 1,7 miljoner. För att de inte kunde försonas. Och då, vad är det för signaler? Jag pratade med en präster och sa, det här är hopplöst. Det sänder ju helt fel signaler. För att vi inte kan försonas, alltså vara eniga ens inom kyrkan. Det är ett av de hinder som kan göra att människor inte kommer till Gud. Nästa är ju de här lagarna och reglerna, förbuden och usch och fy vad vi har sagt genom historien. Att det är ju så mycket, en del, det dyker inte så upp nu för tiden så ofta när man möter ungdomar. Men när jag växte upp så mötte man det ganska ofta. Att man, ja men nu får man inte göra någonting, det är bara massa förbud i kyrkan. Bara massa icke, nej du får inte göra någonting. Man får sitta still och andas nästan bara och läsa Bibeln. Och tyst framförallt. Ja, hur man fick andas, det var väldigt konstigt om man inte fick göra det. Ja, men det var mycket annat man fick inte idrotta, man fick inte gå bio, man fick knappt gå ut och äta. Man fick, ja, väldigt strikt på något sätt. Då har vi skapat något slags, det är så tråkigt. Men massa måsten. Och det tror jag också har varit ett hinder från människor att komma till Gud. En annan sak är att egoismen, att den där tron lite är att vi har det bra, vi själva här. Vad ska vi ha in någon annan som stökar omkring i vår gemenskap? Jag vill ju att det ska vara så att jag blir nöjd i gudstjänsterna. Jag vill ju att mina sånger ska sjungas och spelas. Jag vill ju att min pastor ska predika. Jag vill ju att mina mötesledare, mina vänner ska jag fika med. Jag ska, man tänker mitt i, alltså där, jag, det är ju det som präglar vårt samhälle överallt. Och det har ju tyvärr också kommit in i vår kyrkomiljö. Ja, men jag ska ju ha mitt. Jag vill komma till gudstjänst och få någonting för mig. Annars går jag inte dit om jag inte får något själv. Ja, här är det därför vi möts. Är det inte för att vi ska tillsammans lova Gud i församlingen? Att vi tillsammans ska ge av det vi har fått? Inte för att mitt ego ska växa. Ja, men jag tror att det också har hindrat människor att komma till Gud. Fel fokus. Jag ibland tror att vi har haft lite fel fokus i våra församlingar. Det har gjort lite konstiga saker. Och det, man ska prova nya saker. Och ibland kanske vi har gjort det åt fel håll. Fokuserat på oss. Och jag vet inte. Rent historiskt. Och vi gör säkerligen fel saker idag med emellanåt. Och det är klart att man är bättre att göra massa saker och någon blir fel och några blir rätt än att inte göra någonting alls. Men ibland så är det att vi fokuserar på fel saker. Och ibland har vi också fokuserat på att vara motståndare till mycket sådana saker. Att vi, ni i kyrkan, inte för någonting, ni är emot allt. Nej, det är vi inte alls. Vi är för livet. Vi är för kärlek. Vi är för medmänsklighet. Vi är för respekt. För, alltså det finns ju massa saker vi är för. Men det verkar vara så att de uppfattar som att vi är emot allting. Fel fokus. Har vi fokuserat på fel saker? Ja, men då, nu hamnar jag nästan på nästa som var kritik. Ja, det där med kritik. Jag möter ibland människor som har, inte dock i vår församling. Ni som var här igår kväll hörde något helt annat om vår gemenskap här. Nu känner jag att vi är exemplariska, men vi genom kristenheten har ändrats oss några år. Men människor som ibland kommer till kyrkan och söker, ja men tänk han vad nu hette, Roger hette han så, som skulle komma in i församling och vara yrkeskriminell sen tidigare. Jag har aldrig sett en kyrka, för så kommer han in i en församling och säger, okej, okay, nu går det hem och så blir du bra innan du kommer tillbaka nästa gång. Du måste ju ordna till ditt liv, sen är du välkommen. Ja, men det är så har vi varit emellanåt. Vi har kritiserat människor att de måste förändra sig först och sen kan de komma till församlingen och finnas med i gemenskapen. Vi som församling har jobbat under många år för att nej, men de ska ju ta väl med här, så kan de förvandlas i gemenskapen med oss, för att vi har ju Gud här. Ja, det är i gemenskapen förvandlas. Vi hörde Uffes vittnesbörd igår. Uffe Hedberg som döptes här för några år sedan, som är också yrkeskriminell, har suttit inne det mesta av livet och som 50-åring beslöt sig att det här går ju inte längre. Och så hamnade han på LP ute i Vederby då. Och så fick han möta Gud. Ja, men skriver ju sagt att du måste skärpa till det först innan du får komma hit. Nej, men det funkar ju inte så. Utan vi är ju gemenskap och ibland har vi kritiserat människor och saker och företeelser lite väl mycket, tror jag. Det kan hindra människor. Och någon mer så, stängd gemenskap, jag var inne på det lite förut, att vi är ganska, ja men mitt ego. Men också att vi känner att man känner sig välkommen när man kommer i gemenskap, i en församling. Men det är också en hel del vittnesbörd. Jag träffar ju många av våra nya medlemmar och de som kommer till oss för besök och som funderar och frågar, men vad tänker ni om när du kommer till kyrkan? Ja, men jag känner mig hemma. Ni som läser intervju med David, vad heter han nu? Herman, Hansson heter han, ja, i vårt senaste nummer Ankaret. Han säger precis det. Jag känner mig välkommen i kyrkan. Ja, men tänk att ha en miljö där man känner sig välkommen och hemma. Det är så Uffe vittnade om det också. Han kände, det här är mitt andra hem, ni är min familj. Ja, men tänk att ha en sån gemenskap. Men många känner inte det så ibland. Utan de känner sig, nej men jag är inte välkommen. Ingen som hälsar, ingen som bryr sig. De sitter i sina gäng och verkar inte bry sig om oss andra som kommer. Vi är slutna sällskap. Och som tur är så har vi ändrat oss några år. Men det jobbar ständigt på detta att vara en öppen, välkomnande. För det Jesus säger när han rensar ut templet, det är att han citerar Jesaja 56, vers 7. Där det står, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Inte bara vissa utvalda, inte bara de som är avgjort kristna och som tillhör verkligen den innersta kärnan. Utan alla människor, de som kämpar med tron, de som brottas med livet överhuvudtaget. De är välkomna till mitt hus. Det är Guds hus, inte vårt. Vi förvaltar ju bara denna församling och kyrka. Det är Guds hus. Det är hans hus, är alla människor välkomna. Och sedan sista hindret då, som jag tänkte på, det är ju att vi inte säger något. Vi som sitter på svaret, vi som sitter på skatten. Ja, men hur ska de veta någonting, de som inte har hört, om ingen berättar? Om ingen berättar att det finns en frälsare som älskar dem. Om ingen delar ut biblar i fängelser och hotell. Om ingen berättar om Jesus på arbetsplatser och i grannsamverkan och föreningar. Om ingen finns där ute som säger någonting utan bara pratar om Jesus inom kyrkans väggar. Ja, men hur ska man veta då att Gud finns? Ja, vi vet att Gud är ju större än så. Han kan tala till människor ändå. Det är fullt möjligt. Det gör han, som tur är. Men ett hinder tror jag är att vi håller tyst. Vi berättar inte om vår verksamhet. Jag hade två stycken butikschefer inne här i kyrksalen och nästan tre butikschefer från ett sammanhang i veckan här som visar upp kyrkan. Och de sa, wow, det syns ju inte att det finns en kyrka ens. Det ser man ju inte på utsidan hur stort det är inne. Vi är tysta ibland. Och så får man fundera på, det här är några saker jag tänkte på i veckan. Vad är det som Jesus behöver rensa ut i våra sammanhang som hindrar människor från att komma till honom? Vad finns det för någonting i vårt sammanhang, i ditt sammanhang där du finns? Vad är det som hindrar människor från att komma till Jesus? Jesus kan rensa ut fortfarande. Det var inte bara en gång i templet. Han är här är det också kunna rensa ut saker. Bara vi lyssnar till honom. Och tillsammans kan vi rensa ut sånt som hindrar människor från att möta Jesus. Den andra frågan jag kände var den här. Vilka är de hinder som hindrar dig från att möta Jesus? Finns det hinder i ditt liv som gör att du inte riktigt når fram? I ditt eget liv? Förut var det en stor gemenskap, men vad finns det i ditt eget liv? Ja, det mest uppenbara är ju synd. För det är ju det vi säger, skiljer oss från Gud. Det kanske är sånt som du har gjort. Som du kände att det här, jag vet att det här var fel. Det har skilt mig från Gud. Det här är oförlåtligt. Det är så stort eller så, ja, vad det nu är för någonting som har, ska jag inte radda några exempel alls, utan det vet ju du. Om du känner att det är någonting du har gjort som känner att det har blivit ett avstånd mellan dig och Gud. Ja, det är ju synden, för det är synden som skiljer oss från Gud. Det är så det står i ordet. Sen vad synden är, men det kan vara många saker. Och då kan man säga, så tänkte jag att det här, för att glädja dig som känner att du har syndat och kommer från Gud, kändes det väldigt konstigt att citera Romarbrevet 3:23 där det står att alla har syndat. Ja, men du är inte själv. Det är ingen som är helt fri. Det så är det ju. Men om man läser hela den sammanhanget där det står Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Jesus har tagit bort din synd när du tror på honom. Oavsett, det finns ingenting som är för stort och för svårt för Jesus att ta bort av din synd. Ja, men det finns ingen av er kommer i närheten av Uffe Hedberg, kan jag säga. Nästan, om man nu tänker så. Men han är där tillsammans. Så finns det inga graderingar på synder. Jesus kan läka det, ta bort det här hindret. I hans nåd, genom Jesu död på korset. Det andra kan ju vara skammen för att ha gjort det där fel. Ja, men jag vet att Jesus har förlåtit mig. Synden är bara, jag tänker inte så. Ja, men okej, jag är förlåten, men jag skäms för det jag har gjort. Tänk om andra runt omkring får det här på. Gud, jag vill inte prata ens om det, för jag skäms inför dig. Att bära på skammen, då jag märker emellanåt, är det här som många bär på länge. Okej, jag har gjort upp med Gud, bett om förlåtelse, men jag skäms över det jag har gjort. Jag har sagt kanske saker till människor. Jag har gjort saker, eller nu är jag för någonting enskilt eller inför andra, som jag känner skam över. Det går inte. Det skiljer mig från Gud. Om man läser fortsättning i Romarbrevet kan man läsa Romarbrevet 8. Där det står: ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så oavsett hur mycket skam du än känner, så finns det ingenting som skiljer dig från Guds kärlek. Synden är förlåten. Skammen är borta. Du behöver inte bära på den. Den hindrar inte dig för att komma till Gud. Sen drabbas ju vi alla av livet emellanåt. Jag valde att skriva sorg. Ja, men det är ju så. Det kan vara familjemedlemmar som lämnar jordelivet för tidigt. Det kan vara grannar, arbetskamrater, vänner. Ja, sorgens tunga moln kommer in i de flesta av oss liv på olika sätt. En del drabbas mer, en del mindre. Men de finns där, sorgens moln. Och ibland hindrar de oss också från att möta Gud. Det är för att sorgen blir så tung att bära. Det blir så mörkt och man känner sig ensam och övergiven. Sorgen hindrar. Så säger att jag är världens ljus. Han finns där i ditt mörker. Han säger också att jag är uppståndelsen och livet. Det finns ett hopp bortom sorgen. Och Jesus finns med dig och bär dig genom sorgen. Och så kan man ju titta på världsläget. Händelserna i Stockholm exempelvis, och känna hopplöshet. Ja, men vad är det här med tron? Det är väl ingen idé längre. Vad ska det vara bra för? Jesus, det verkar ju helt hopplöst ändå. Det har ju inte blivit bättre i världen för att jag tror. Det blir bara värre och värre runt omkring oss. Och inte bara, ja, men jag drabbas av arbetslöshet och sjukdom också, ja. Även fast jag tror på Jesus. Varför kan jag ha en tro när livet ändå verkar meningslöst och hopplöst? Och så ger man upp. Ja, men det är ingen idé jag går i kyrkan längre. Ingen idé jag läser Bibeln längre. Det finns inget hopp någonstans längre. Man har gett upp hopplösheten. Så blir man apatisk istället och säger, ja, men ja, låt det bli. Man ger upp och känner att hopplösheten tränger på och blir ett hinder att möta Gud. Sen har vi besvikelsen. Kan man bli besviken på Gud? Ja, det kan man bli. Får man det? Ja, det är helt okej att bli besviken på Gud. Är det Guds fel? Nej, det är det inte. Men besviken kan man ändå bli, för det är livet som drabbar oss. Det kan ju just vara den här sorgen. Det kan vara arbetslösheten, konflikten i relationen eller vad det nu än är som man tycker att man blir besviken på. För vi blir besvikna ibland i livet. Men det är ju inte Guds fel. Han kan bära dem. Det är helt okej att skälla på Gud. Han fixar det. Jag hade en sån predikan för det länge sedan i en annan församling och sa just det, att man får skälla på Gud. Det går helt bra, han fixar det. Och då fick jag en utskällning efteråt. Det fick man inte säga. Gud skäller man inte på. Jo, det är bättre att skälla på Gud än att skälla på någon annan. Problemet är att vi oftast uttrycker vår besvikelse dels mot Gud men också mot vår omgivning. Människor runt omkring, och vi beter oss som inte så trevliga mellanåt. För att vi måste uttrycka vår besvikelse, och törs man inte uttrycka den i bön och besvikelse mot Gud, även fast det inte är hans fel, ja, då måste man ju pysa ut någon annanstans. Besvikelsen kan göra att men, Gud, det är ingen idé jag kommer till. Jag är besviken. Du har gjort massa, det går inte. Varför blev det så här? Jag bad dig massa saker. Ja, men du kan ju ha bett för massa under och tecken, vad det nu är för någonting, och du får aldrig några svar. Du har bett om lycka och bett om helande och bett om allt vad du nu har bett om, men inga svar. Och besviken på att Gud inte svarar på dina böner. Och det finns inget bra svar på det, jag menar att Gud älskar ändå och har en större överblick vad som är rätt och fel, vad som är bäst för just dig. Och ibland så vet vi det, ser vi det i efterhand, okej, det var ju, gick ju bra ändå trots att det inte blev som jag hade tänkt. Men så vet man också att vi en dag när vi står inför Gud, då får vi svaren. Och jag inser ibland, jag har inte skrivit upp listan på de här frågorna jag vill ställa när jag möter Gud och Jesus på något sätt i himlen, så inser jag det att när jag väl är där så det är ingen idé, jag behöver inte fråga mer. Då är ju, ja, men det är liksom meningslöst. När man står inför Gud, då behöver jag inte tänka på det som har varit, då kan jag släppa det. Men ibland så, ja, jag är lite konstig. Men besvikelse kan vi känna ibland och det kan hindra oss. Det andra är ju den där tiden som verkar bli kortare för varje år i våra liv. Även fast alla som har levt innan oss, de flesta har jobbat mycket mer än vi gör idag. De jobbar mycket längre arbetspass, många mer timmar, fysiskt arbete i vårt land. Vi jobbar mindre än någonsin i vårt land idag. Men vi har mindre tid med Gud. Konstig matematik, men så är det ju. Det handlar om prioriteringar, för vi gör en massa andra saker istället för att arbeta. Det är inte så att de flesta av oss har tomma almanackor, utan det är ganska fulla almanackor. Olika saker. Bra saker, de flesta. Men om man ska trycka in till en relation till Gud i en almanacka, då funkar det aldrig. I alla fall inte om man prioriterar in Gud först. Och sen får man fylla på sånt. Det är det enda gången det kan fungera. Men Gud är inget man ska boka in i almanackan. Det kan man göra, för ibland sitter jag sådana samtal och jag får tala om att för att få i ordning på det, sen brukar det rulla på för att få någon struktur på det. Men ändå så, Gud finns ju med där hela tiden. Egentligen är det inget man ska välja på det sättet, utan det är någonting som man lever, relationen till Gud. Att gå på gudstjänst, att läsa Bibeln, att be, det är någonting som man gör, som att andas, som att äta, som att leva. Det är en pågående process, tiden med Gud. Men ibland så försöker vi få in det där tiden och då blir det ett hinder att möta Gud. Men jag hinner ju inte umgås med Gud på olika sätt. Snart för två hinder till. Rädsla. Rädsla för att man tänker på en straffande Gud. Man är rädd att Gud ska straffa mig. Och kanske tycker att det är rättfärdigt också på något sätt. Jag har gjort det, borde jag, men det säger så. Men jag har förslutat med det, att jag mår som jag förtjänar, för det är inte rätt. Man säger det, något slags uttryck, konstigt. Då skulle jag må mycket sämre, kan jag säga, än om jag säger det. Och det är tur att inte Gud straffar oss efter våra gärningar, utan han älskar oss med sin nåd. Det är något helt annat. Men det är att, och det, ibland handlar det om att man har fel gudsbild. Vem är Gud egentligen? Och ibland så här och där till vilken faders bild man har. Om man är uppväxt med en kärleksfull pappa, då har man också oftast en Gud som är kärleksfull. Men har man haft en frånvarande pappa eller en pappa som har varit elak på olika sätt, då har man en konstig gudsbild. Det är ofta så, för vi pratar ju om Gud som fadern. Till 99% i Bibeln så omnämns ju Gud som pappa. Om man då har en fel pappabild eller fadersbild eller mansbild på det sättet, då kan det bli att man känner rädsla inför Gud. En dömande fadersgestalt som straffar. Men sån är inte Gud. Gud är en kärleksfull Gud. Och det sista som jag tänkte nämna är andra människor. Vad ska de tycka? tänk om jag ska gå fram på förbön på vår här i gudstjänsten. Då tror väl de att jag har, mitt liv håller på att gå sönder om jag går fram dit. Folk kommer ju titta där och skriva ner i almanackan att nu har han gått dit. Det här kan inte vara bra. Eller så, vad ska mina arbetskamrater säga om jag säger att jag var på gudstjänst i söndags? Jag vet ju, när jag jobbade i industrin så där, så var det ju måndags morgon stora samtal. Vad gjorde ni i helgen? Det kan jag säga. Och det, jag tror att det är fortfarande så på arbetsplatser idag. Vad gjorde ni i helgen? Och vi var två pingstvänner på min avdelning. Vi berättade väldigt sällan att vi har varit på gudstjänst. Jag vet inte, det blev inte så. Ibland var det så, men vi stod för vårt, det var ingen som inte visste att vi var troende och aktiva i våra församlingar. Men det var inte så att jag berättade om en fantastisk konferens jag varit på eller något som fanns ett möte eller så här, eller bara jag var på gudstjänst eller på konsert eller i kyrkan och så här. Utan man berättade allt möjligt annat. Man ätit för lunch, vad filmade man sig på TV eller vad det nu var för någonting. Man pratade om livet, men varför? Därför man kanske tänker, vad ska de tänka på om jag säger att jag går i kyrkan på söndag? Vi många av oss har ju varit med på fantastiska gudstjänster. Så kommer man på måndagen och säger, vad har ni gjort i helgen? Ja, fint väder var det, ut på promenaden. Ingenting om fantastiska gudsmöten som har berört oss på djupet och betyder mycket för oss, men vi säger ingenting om det till våra vänner som vi träffar, eller våra arbetskamrater som vi träffas 5 dagar i veckan, året runt nästan. Därför jag tänker, vad ska de säga om jag berättar det? De kan ju tro att jag är konstig i huvudet. Men så vågar en del berätta om Jesus. Berätta om sin tro. Och så hade vi en som har bjudit hit te och sina arbetskamrater igår. Som aldrig, jo, en hade varit i kyrkan för några veckor sedan. Men de andra hade aldrig varit i kyrkan förut. Var här igår kväll och satt och fikade och lyssnade på fantastisk musik och sång här. Men det är ju jättebra att kunna berätta om det. Och bjuda med dem till gemenskap. Men ibland så tänker vi, vad ska andra människor tycka och tänka? Om jag säger att jag tror. Det här är några saker som jag tänkte, men det här är ju saker som kan hindra oss själva. Jag vet inte, jag har ju lämnat någon ton där och du får väl fylla i själv vad det skulle kunna vara för någonting som hindrar i ditt liv. Som gör att du inte kommer till Jesus. Vad är det som hindrar? Palmsöndagen, Jesus rider in, kungarnas kung, Hosianna, Davids son. Han går och röjer runt i templet för att göra plats för människor att tillbe, bli helade och upprättade. Jesus har också möjlighet idag på palmsöndagen i Karlskrona att röja undan, både i vår församling men också i ditt liv, så att du får möta honom. Han har möjlighet att ta bort din synd, din skam, din rädsla, din oro, din sorg. Din frustration, besvikelse, vad det än är som finns som hindrar dig från att få det där fantastiska gudsmötet. Mötet med en levande Jesus som bryr sig om dig, som älskar dig. Det finns ingenting som hindrar dig från att möta Jesus. Förutom att du själv måste bestämma dig. Jesus tränger sig aldrig på. Han finns där, han bultar på dörren, han knackar på ditt hjärta och du själv får öppna dörren. Hindren finns inte, de finns bara här i ditt huvud. Det är bara du som tänker att jag har gjort saker som skiljer, jag kan inte komma till Jesus. Det är fel tankar, det är inte Guds tankar. Alla människor är välkomna till Jesus, alla. De säger, Jesus, kom, jag kommer till dig. Precis som jag är. Vi möter ju människor som i sin betydelse. Det finns någon mening med livet. Okej, jag har gjort massa fel men jag kommer till dig. Nu får du hjälpa mig. Och sen ser vi människor helt plötsligt bli förvandlade. Och det kan vara 50-åriga yrkeskriminella. Eller så kan det vara unga tonårstjejer och killar. Det kan vara medelsvensson. Eller det kan vara alla sorters människor. Det kan vara människor som har vandrat genom hela Europa för att komma till Sverige. Och så möter de olika sätt människor som möter Jesus. Som förvandlar deras liv. Ta bort alla hindren och så får de känna att det finns en Gud som älskar dem. Och vi ska ju då fira nattvard tillsammans. Det kändes fantastiskt att avsluta den här predikan med att fira nattvard. Därför att det är ju det som Jesus gör. När han bryter ner sin kropp på korset för din skull. Det är då hindren försvinner. När han röjer i templet så är det ju bara den fysiska. Då blev det ju bara att hedningarna kom till sin mötesplats där. Men sen när han dör på korset så krossas ju hela vägen in. Förlåter det ju så alla människor får tillträde till det allra heligaste. Ska inte gå igång på den predikan jag haft förut en gång. Jo, tidigare i år. Men det är så, det är det som händer. Då öppnar han ju inte bara upp hedningarnas förgård. Då öppnar han ju upp hela vägen in till Gud själv. Och det får vi minnas genom att vi tar emot brödet och vinet. Ta emot det som han har gjort. Jag läser från 1 Korinthierbrevet 11. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död tills dess han kommer. Jesus vill att vi gång på gång ska minnas det han har gjort för vår skull. Minnas att han lät sin kropp brytas sönder och dö för att alla hinder skulle rivas. Alla hinder för dig och mig att få komma till Gud. Oavsett vad den är för hinder. Allt tog Jesus på sig på korset och han dog. Sträckte ut sina armar och visade hur mycket han älskade dig och så dog han för din skull. Och så vet vi också att han återuppstod igen. Det firar vi varje vecka, varje söndag firar vi gudstjänst för att Jesus uppstod. På ett särskilt sätt gör vi det nästa söndag på påskdagen. Men idag får vi fira nattvard. Du får ta emot och säga: Jesus, jag älskar dig. Vi ska be och ha en stund av bön innan det. För det kan ju vara så att du känner att de här, några hinder de här som jag har nämnt eller några andra som har pockat på i ditt hjärta. Be Gud att du lämnar över de hindren till honom. Han tar emot dem, han tar bort dem. Jag vet inte vad det är. Du själv vet exakt vad det är som står för hinder mellan dig och Jesus. Finns det inga hinder, då får du bara tacka för det. Men finns det någonting hinder som du känner att du brottas med, lägg det i Jesu händer. I hans genomstugna händer. Ta en tid i egen bön där du får tänka på din egen relation till Gud. Och har du aldrig sagt ditt, aldrig bett förut, så ha ett inre samtal med Jesus. Det är bara att tänka: Jesus, mitt liv är lite konstigt och jag har gjort mycket konstigt, men nu lägger jag det i dina händer. Hjälp mig. Fyll mig med din kärlek. Det är bara lätta ord. Ta en stund med Jesus enskilt nu. Jesus.